Om ni någon gång undrat hur 4 december låter så fick ni just nu svaret, för det är dags nu.
Ja, det är dags för kvällsfikast, avsnitt nummer 4.
Jajamän, 4:e ordningen. Vi håller vår, så vad vi lovat, ett avsnitt om dagen hela vägen fram till jul, kanske hela december. Vi får väl se hur många som är sugna på den långa resan. Jag som pratar just nu heter Daniel.
Och jag som pratar nu heter Sofia.
Ja, dagen har varit måndag och vi har tagit en trip till den stora fina stan Luleå idag. Och hängt på campus och gjort dittan och dattan.
Mm, det har vi.
Så är det.
Ja, vad vi bland annat har gjort idag är att ha ätit i deras stora matsal för hela campuset. Och då fick vi ganska mycket flashbacks till...
Ja, men alltså till den tiden när vi alla satt vid sådana här miniatyrbord på miniatyrstolar åt med miniatyrbestick, såhär knäckebröd och sådana rundabordsmargarins klet på och skolkrydda. Det var ju sån aromat man hade på som enda pålägg. Alltså så här, den här riktiga skolmaten. Vi käkade ju, alltså... Det som bjöds på det här campuset för universitetsstudenter liksom i vuxen ålder, det var ju kokt potatis, panerad fisk och sen den här klassiska fisksåsen.
Mm.
Och det ger ju mycket minnen tillbaka. Jag tror att alla svenskar har ätit den rätten. Alltså i 50 år nu kanske.
Ja,
alltså vi, jag fick ju väl tänka i samma ålder liksom. Och jag kände lite så här att det är lite konstigt att ha en sån standardiserad matsedel som liksom överlever tidens tand. Jag menar, idag kanske det finns lite mer inspiration från resten av världen i skolmatsalen. Och liksom framförallt nu när det blir lite mer fritt med friskolor och sådär, att man har kanske nischat sig med sin skolmat, att vi har mer vegetariskt och vi har mer av det här. Och vi har en sån här inhyrd kock som får laga så här ett bläck med 1 miljard köttbullar fast de är handrullade och ekologiska. Mm. Liksom att man har någon sån selling point. Mm. Men under ganska lång tid så var det ju Livsmedelsverket som så här satte gränsen och gjorde menyer och kommunerna som så här fick kom överens om vad man skulle servera för mat.
Mm.
Det var ju så standardiserat och alla åt ju samma sak.
Ja,
varför var det så, tänkte jag. Jag satt och petade i och sån här panerade fisken och dippade i den här typiska liksom så här gräddfilsåsen med dill och citron. Och så kände jag lite så här att, känner man svenska myndigheter rätt från den här tiden, den här 40-50-talet, så var de ju inte skygga för att göra sån här landsomsvepande förändringar för att så här förbättra folkhälsan.
Mm.
De var inte heller blyga för att göra stora folkliga experiment för att komma fram till liksom vad som ska vara det rätta. Alla vet ju vad, så här, om Folkhälsoinstitutet med sina vidriga experiment på människor för att kunna skapa tandvårds...
Liksom. Vipeholms-experimenten.
Typ. Ja, precis. Ja. De Vipeholms-grejerna.
Mm.
Och de här idoga testerna för att skapa det perfekta standardiserade köket med rätt bänkhöjder och med rätt redskap och allt det här. Det är så matikulöst liksom, i detalj. Så här ska en visp se ut. Så här ska liksom ett bänkyta se ut.
Mm.
Och varför skulle de vara sämre med skolmaten? Varför skulle det inte vara ett liksom flera flugor i en smäll?
Mm. Ja, det är en bra fråga.
Alltså, skolmaten, vad är skolmaten egentligen? Det är rätter som är lite blandade. Det är väldigt mycket husmanskost.
Mm.
Och det är ganska torftigt med så här tillbehör egentligen. Det var knäckebröd när jag var liten. Det fanns inget salladsbuffé. Det kanske var någon som hade orkat riva morötter eller köpa en sån liksom kubikmeter med sådana rivna morötter och ösa in i ett tråg så alla får äta.
Mm.
Men liksom det var väldigt sådär, det fanns väldigt få så störningsfaktorer, utan det var den här varma maten man fick så här peta i sig oavsett vad det var.
Mm.
Annars fick man leva på knäckebröd.
Mm.
Och att ha samma mat till alla, där maten kan liksom, det kan vara ett spann mellan pannkakor med sylt hela vägen ner till blodpudding och sån här vidrig sån fiskgojsblock med sån här syrligt täcke på som har kuttat i sån här som fyrkanter.
Som är grönt.
Ja, som är grönt. Fiskbordelé hette det när jag var liten.
Jag tror
inte fiskbordelé eller så här filébordelé, utan det var fiskbordelé. Det är så torftigt. Kokt potatis som är sådär liksom, den har legat i så här värmeskåp så att den har blivit så här gummiaktig. Och fått en sån här blank
jättestort,
yta.
Jättetjockt skinn.
Ja, skinnet är liksom så här, det är en halv centimeter med sånt gult. Så den är bara gul och den är liksom gummiaktig när man klämmer ihop den. Man kan studsa den mot en vägg utan att den går sönder.
Mm.
Liksom.
Mm.
Det är liksom så på gränsen till grismat liksom. Och när det kan liksom vara ett sånt spann som går hela vägen från nästan grismat till liksom barnens favorit med liksom lite vis med socker.
Mm.
Så kan man ju tänka att antingen har de inte tänkt till. Antingen vill de plåga barnen någon gång i månaden som ska kunna lära sig känna besvikelse i liksom kollektivt. Eller så att de ska så här kunna gadda ihop sig och skaffa en gemensam fiende. Alltså så här en icebreaker som man smidigt skickar in i liksom. De har något samtalsämne att prata om. När det kommer en ny i klassen så serverar de sån vidrig fiskbordelé som alla hatar det i gemensam trupp och känner någon sån här connection.
Mm.
Men jag tror att skolmatens syfte är att med så subtila medel kunna avgöra vilka barn som har det tillräckligt gott ställt hemma och lika mycket kunna veta vilka barn som är lite för bortskämda.
Mm.
För är det något barn som så här högljutt klagar när det är pannkakor med sylt eller när det är liksom sån panpizza med sån, du vet den här panpizza med den här sån nästan hönökaka i botten som är så här 7 cm tjock och sen är samma sån täcke på som man bara kan skrapa bort. Man kan ta bort täcket och lägga det vid sidan av och så är det bara såna kakor kvar. Godaste man någonsin visste typ. Man kunde äta liksom 12 sådana. Man kunde äta halva sin kroppsvikt som en liksom som en boa constrictor liksom. Sen ligger och jäsa i 4 veckor. Om något barn klagar när det serveras pizza. Så gör kanske liksom klassförståndaren en anteckning. Vi kan lägga honom i kategori D här. Som en sån liksom en sån bortskämd snorunge som förmodligen får lite för gott där hemma liksom. Som kanske hade behövt lite extra idrottslektioner eller få lära sig något mer om socialism eller vad de nu kan tänka sig för åtgärder för en sån stroppunge liksom.
Okay.
Om det är något barn som å andra sidan ser att det är fiskbordelé på menyn, kommer in och känner den här lukten slår mot den av sån här liksom fiskrens och sånt gult täcke. Och bara så jublande glad springer iväg och tar så 2 fulla tallrikar med sådana block och bara så här hungrigt slevar i sig. Ja, men då kanske det är en kategori A-unge här som förmodligen bor i någon typ av fattighus med så här 24 syskon och 3 generationers släktingar under samma tak som får liksom dela på en möglig brödskiva liksom. Så att eftersom man har det här spannet som går hela vägen från det vidriga till det goda så kan man liksom så här, någonstans kan man pricka av när barnen slutar jubla och börjar klaga.
Ja, precis.
Så om det nu inte är så, jag utgår från att det här är den konspirationen som liksom stämmer. Att det här är sanning. Men om det inte stämmer, se till att fixa det då. finns det något smidigare sätt att ta reda på hur det egentligen ligger till än... Alltså vi människor har ju inte så många så här riktigt ärliga reaktioner. Alltså man brukar censurera sig själv. Och är man ett fattig barn så kanske man har lärt sig att liksom så här fake it till you make it. Men man kan inte fejka hunger. Man kan inte fejka missnöjdhet med liksom fiskbordelé.
Nej.
Det är liksom så ärliga och öppna reaktioner så att man borde kunna använda det i kliniska studier. Det var min tanke. Och nu... Efter den långa utläggningen är det dags för te-adventskalendern.
Ja! Från ett ätbart till annat ätbart, drickbart i alla fall.
Ja.
Dagens te kallas för Ludvig. Och det är årets specialare. Det är ett örtte som är baserat på en växt som heter Sideritis. De beskriver det som att det här teet ger en god, luddig känsla.
Okay.
Och förutom det här Det här kan också kallas för grekiskt bergste, så innehåller det också apelsin, nässlor, lime, blomma. Jag har faktiskt lite höga förväntningar på det här.
En god luddig känsla. Okej, det finns tre saker som kan ge en god luddig känsla. En ullfilt, haggis med sånt tarmludd, eller typ cannabis. Så är det något av de tre, så tackar jag för mig och säger nej tack.
Oj, ska vi se så det blir okej här.
Ja. Och det var väldigt gulaktigt. Ser ut som ett sånt. Kanske ett sånt urinprov efter en dom av lätt narkotikabrott kanske. Hade rätt i mig ändå.
Det luktar inte så mycket.
Alltså jag vill inte säga för mycket, men det är, jag tror att jag ligger enat på spåren.
Det kanske, alltså. Det kanske är en släkting till cannabis åtminstone. Det tillhör, den här växten tillhör familjen kransblommiga växter. Jag vet inte vad...
Och i kranskommunerna röker man mycket, nej. Allting går ihop.
Ja, vi får väl se. Ska vi ta en smak?
Jo, det här var ju väldigt speciella tillagningsanvisningar. Det var ju, var det 5-8 minuter?
2-3 minuter.
2-3 minuter och sen var det 80 graders varmt vatten.
Den här adventskalendern kommer liksom med en liten handbok för hur man ska brygga de olika teerna. Vilken grad som liksom funkar bäst. Så det här teet var då alltså 80 grader och 2-3 minuter ska du dra.
Jag tycker det är så kul att den där attityden, att ha sådär tydliga instruktioner som är sådär nästan på en nördnivå specificerade. Mm. Var någonting som man antingen sysslade med i såna här husmorshandböcker för. Eller i såna, eller liksom idag en revival i hipstertrenden. Så samma liksom så här tydliga, jätte så här specifika instruktioner läste liksom husmödrar på 50-talet och killar med sånt pipskägg och tvinnade mustasch på Söder. Både de älskar såna, den typen av så här övertydlighet.
Ja.
Det ska bli rätt och det kanske blir godare då. Vem vet?
Ja, kanske det. Det är väldigt så här mjukt te. Det har liksom inga så starka smaker riktigt.
Nej, det gav mig ingen, inget jätteintryck alltså.
Nej, det känns ganska så här milt örtigt typ.
Eller alltså knappt det alltså. Det är liksom, det är varmt vatten som har runnit förbi en målning av en äng typ.
Ja,
det är så att den liksom har fått in intrycket av en äng, men inte liksom varit här fysiskt. Ja, jag vet inte riktigt va.
Jag tycker det var väldigt intressant och lite nice. De här, jag undrar om det är de här apelsin, nässlor och limeblomma smakerna som kommer fram mer än vad det här andra, vad liksom själva smaket av den här teen kommer.
Jag rullar runt smaken i munnen, munhålla så mycket jag kan för att så här, som en sån vinkännare liksom få fram de här smakerna. Och det är ju lite citrus är det. Lite så här citrusskal typ. Men inga liksom så här, ingen jättefruktighet, det är liksom bara den här tanken på en apelsin liksom.
Jag tror jag tycker att det smakar mer än vad du gör faktiskt.
Kanske det.
Jag tycker du är
lite mer kalibrerad för tesmakning tror jag.
Ja, lite mer tenörd. Du har liksom bedövat dina smaksinnen med kaffe så mycket tror jag.
Mycket möjligt.
Mm.
Men det var gott.
Det var väldigt gott. Det var väldigt, en väldigt mjuk och god känsla faktiskt. Det är precis som det står här. Men ja, det stämmer bra. Och jag kan mycket väl tänka mig att det här teet kanske inte har så mycket smak i sig själv. Men just de här grejerna som de har lagt till, det är väldigt bra komplement tycker jag.
Vad ska man äta till det här teet tycker du?
Oj. Det är lite så, det är lite sött nästan i sig självt.
Mm.
Så
jag tänker en bitter choklad hade varit gott.
Ah. Ta fram en burk där borta.
Ja, okej. Okay. Sofia pekar bakom gardinen där hon har gömt en sån gammal kakburk. Och i den kakburken ligger godis som jag inte får ta. För jag är en, inom citationstecken, jävla gris när det kommer till godis.
Och lite slut om du får fatt i det. Så att vi har gjort som en liten
fristad.
Ja, en fristad
som mitt godis. Liksom så här, mina käftar inte får nå liksom. Så jag får liksom, jag får krafsa mig igenom hela resten av torrförrådet men inte den här biten. Plockar upp, och den här chokladkakan känner jag igen. Den känner jag igen liksom inte för att jag fått äta den utan för att jag fått se den. Det ser gott ut alltså. Mm. Den som bara fick liksom. Nej tack. Det var
skojar. Nu bjöd jag ju dig.
Typ ja, jo, jag vet.
Det här, jag kan ju berätta lite om den här chokladen också. Det här är en choklad från V Plantations. Som är ett företag som är baserat i Umeå som jag förstår. Den här köpte vi åtminstone i Umeå. Det är liksom en, det är i alla fall ett väldigt litet företag som gör ganska enkla men fina chokladkakor.
Mm.
Så det här är en chokladkaka med 60% kakao och med torkade tranbär på. Och de här tranbären ligger som ett pulver på ena sidan och det är väldigt surt. Så den här, det är en väldigt speciell choklad.
Ja,
men den är,
det är inte min favoritchoklad. Det kan
den har sina tillfällen, tycker jag.
Ja, jo. Nej, men alltså, den ska jag äta som du äter den. Liksom, den ska ju ätas en bit, sen läggas undan, glömmas bort lite grann och sen, när tillfället kommer, så tar man den med ett te som heter Ludde.
Mm. Det här var en väldigt bra kombination.
Var det?
Ja. Ta smaka.
Ja, men då måste jag prova. Okej. Okay. Mm. Och det här, alltså den är, det här är ju en av de snyggaste chokladkakorna jag har sett. Jag vet, på baksidan så är den täckt av ett sånt. Det ser ut som rost nästan. Rostrött pulver. Som gör det liksom så här bäskt och surt på samma gång.
Hur lyder domen?
Ja, det var jättegott alltså. Men alltså, framförallt på slutet när chokladen börjar sköljas bort och det bara ligger lite som, som en hinna i gommen.
Mm.
Då möts de jättebra. Det var gott.
Mm, det var en bra kombination.
Mm.
Jag tycker att det här teet är otroligt intressant och gott. Därför får det en 4,5 av mig.
4,5? Oj, oj, oj. Ja, ja, ja.
Mm.
Ja, gott med choklad.
Mm.
En trea.
En trea.
Ja, men jag kan inte.
Du känner inte smakerna i det här teet.
Nej, jag är förstörd.
Du är inte tillräckligt sofistikerad helt enkelt.
Ja, det är väl det som är kontentan helt enkelt.
Mm. Vad sitter du och pillar med nu, Daniel?
Jag sitter och pillar med en liten ask med pyttesmå julkulor som du har lagt fram här.
Mm.
De är väldigt, väldigt små. De är liksom en centimeter i diameter ungefär. Har lite sånt här fäste för en ring. Och det här ska vi ju pyssla lite med. Vi ska knyta dem i små guldsnören och hänga upp i vår lilla, lilla julgran som jag köpte idag.
Ja!
Det var ju din förhoppning att du skulle kunna få plats med julgran. Och jag höll ju med. Vi bor ju väldigt litet och vi har ju väldigt knapert med plats. Men på något sätt skulle vi få ihop det. Och efter lite letande så hittade du kanske den perfekta granen. Hur stor är den? Hur hög är den?
40 centimeter kanske?
Ja.
Ja.
Som det, en liten bebis.
Det är en liten krukgran.
Mm.
Och de här kulorna är också minismå. Så att, ja. Det ska vi pyssla alltså, med idag.
Fotar man det jämte liksom en liten som mini tändsticksask kanske man kan bli lurad att det är en stor gran.
Ja. Jag vet inte det. Mm. Mm. Ja, men vi lägger ut en bild på våran fina gran sen.
Ja, när den är färdig.
Mm.
Det kommer ni älska där ute i stugorna. Kommer ni få lite inspo, lite lifestyle Christmas inspo.
Mm, precis.
For all you out there, hashtag Christmas.
Yes.
Vad har du till mig nu att berätta?
Ja, visst är det så att det var idag som julvärden presenterades?
Julvärdena för Kalankas jul?
Mm.
Jo, men det tror jag.
Mm. Och det kommer ju då vara Erik Haag och Lotta Lundgren.
Ja, precis. Ja. A.k.a. historieätarna, a.k.a. Sveriges favoriter, för de är lite busiga, lite så här rebelliska, men ändå mysiga liksom.
Mm.
Sådär. Mm. Jesp, det var kanske det mest väntade jag. Alltså... Topp 1 och 2 på min lista över vilka jag trodde det skulle bli typ. Så kände jag.
Mm.
De hade ju julkalendern förra året, va? Eller förra, ja. Så, ja. Men det känns som att den traditionen att utse de här julvärdarna har gått så jävla i spinn. För det är ju ett sånt projekt och SVT framförallt. Det känns som att de liksom... De har sån ångest över att det här ska bli så rätt. Och det får inte vara falla utanför ramen, men det får inte vara för gammaldags. Det ska liksom vara korrekt åt alla möjliga håll. Det får liksom bara vara i den här minimala skärningspunkten där allas viljor så här, blir till lags, typ.
Mm.
I perfekta möjliga mån. Och det känns som att när man verkligen så här drar in tillräckligt många faktorer i det, så är det ju bara typ 3 personer i Sverige som kan fixa det. Som ska vara så mysiga och så liksom folkkära, men ändå liksom så här, tillräckligt moderna i sin approach och liksom kännas medvetna och
var inne typ.
Och nu efter MeToo kanske man hade blivit av med ganska många sådana som man trodde var reko, men som man direkt absolut inte kunde ha i någon form av sånt
sammanhang. Nej.
Så man, det var väl lite bara tur att ingen av dem hamnade i något blåsväder.
Mm. Ja.
Men alltså jag tänker det, för jag menar, det här med Kalankas jul är ju en helt sjuk tradition.
Mm.
Som i många år liksom bara leddes av Arne Weise.
Mm.
Varje jul. Han fick bara köra sitt race tills han blev så gammal så att det liksom knappt gick att... Han hade inte liksom fysiskt orkat tända den här tändstickan och sen få föra den till ljuset.
Mm.
Och sen dess har det liksom varit kalabalik.
Ja, verkligen.
För att det ska bli rätt. Ja. Och blir det fel så ska de fan veta det i 364 dagar till. Tills de får ett nytt försök.
Mm.
Och alltså, jag kan tänka mig hur det funkar i SVT-huset. De tar in så här sina skarpaste hjärnor, sina bästa experter på det här området. Liksom, som kan allt om folkkärhet. Som är liksom av alla möjliga. Liksom, så här. Det är lite som Noahs ark. Man tar en från varje skikt. Och så får de gå in och så får de komma överens om det. Som en sån påve. Kardinals omröstning. Skickade upp sån svart rök i några veckor och sen så kommer det vit rök till slut och de utsett den slutgiltiga kandidaten, den mest värdiga som kan få axla jobbet att säga hej, nu är det jul, tända ett ljus och sen skicka över till en sån 60 år gammal Disney-film. Så alltså jag vet ju knappt var fan den här traditionen kommer ifrån. Och varför det är så viktigt? Varför är det så viktigt?
Jag har en liten spaning på det här.
Hör du det?
Mm. Just nu, i min utbildning, så läser jag en kurs som heter Nation, etnicitet och identitet.
Mm, just det.
Och i den så har vi pratat en del om med traditioner och traditionens betydelse.
Mm.
Och det har vi gjort... Jag tänker att jag ska börja i nationalism. För det grundar sig ganska mycket i nationalism egentligen. Så en kort förklaring på nationalism. En nationalism är då man upphöjer sin egen stat för att skapa en sammanhållning bland folket.
Mm.
Så att man liksom har ett folk som tycker att oh, vi ska hålla ihop och vi kan ha en, vi ska ha en regering och vi gör det här tillsammans.
Ja, men liksom få folk att enas, inte bara kring liksom sakfrågor, utan också känna att att det känns rätt i kropp, i liksom i magen också.
Precis. Och den här nationalismen kan man ju, om man ska tänka lite grovt, så kan man spåra tillbaka det till franska revolutionen. Innan franska revolutionen så funkade det så att det var kanske en kung som styrde på ett ställe.
Mm.
Och sen så tyckte folk att han är väl reko. Så honom följer vi. Men säg att han försvann eller att det hände någonting, så kunde det bli väldigt instabilt.
Ja, just det.
Så det var lite lösare stater då. Och sen började väl de här staterna bildas ändå. Och, ja. Men det var väl... Det var liksom inte så himla sammanhållet som vi tänker oss idag. Det fanns kungar och det fanns...
Kan det inte vara så styrt på alla
sätt? Det var inte så styrt. Det var inte så centraliserat, kan man säga.
Mm, just det.
Nej, men sen kom franska revolutionen och det är väl då man börjar prata om nationer och nationalism på det viset vi har idag.
Mm.
Men för att kunna ha någon form av samhörighet i ett land så är traditioner väldigt hjälpsamma. För traditioner innehåller ofta väldigt mycket symbolik.
Mm.
Och de kan, det är väldigt så här, men vi har alltid gjort det här, vi har gjort på det här viset, de här traditionerna innehåller det här och det här och det här. Och de kan liksom kännas väldigt heliga för folket. Så de har en väldigt stor känslomässig betydelse för ett folks sammanhållning. Att det är vi som har gjort det här och det här är våra traditioner och det här är det som vi gör. Men man kan ju fråga sig om alla traditioner är så uråldriga som vi tror.
Just det. Nej, man förutsätter ju nästan att det alltid varit på samma sätt. Mm. I alla fall känns det ju så med väldigt mycket i Sverige idag.
Ja. Vi har pratat om någonting som kallas för invented traditions. Och då handlar det om traditioner som till exempel makthavare medvetet har uppfunnit för att skapa sammanhang och sammanhållning och liksom få någonting, stärka landets nationalism helt enkelt.
Mm.
Så att man hittar på att så här är det vi har gjort eller så här är det vi ska göra och det här grundar sig i det här och det här och det här. Fast det kan vara ganska tidsbestämt och ganska, det kan vara lite efterkonstruerat också. Att man, så här är det vi har gjort. Ett bra exempel på det är vikingahjälmarna.
Ja, just det.
De här med hornen.
Ja, den klassiska vikingen med långt skägg och sen en sån hornad hjälm och yxa i handen typ.
Ja, precis. Mm. Och det är ju den bilden vi har av vikingar idag. Men den här bilden, den kom till på 1800-talet och det var en svensk tecknare som tecknade en bild på en vikinghjälm med horn. Det finns inga arkeologiska bevis för att vikingarna hade horn på sina hjälmar. En samma sak, en till tradition som inte är så gammal som man tror, är de skotska kiltarna.
Ja, just det.
De kommer också från 1800-talet, från deras, då var det väldigt mycket romantik och så här. Man pratade mycket om traditioner och om känslor och sådär.
Just det. Men, alltså det hade jag ju lätt kunnat tänka mig att det gick tillbaka till någon sån 1500-tals medeltid som med klansamhällen och grejer i skotska högländerna. Men det var alltså 1800-talet man började köra kiltar.
Ja.
Vad hade man innan dess? Byxor?
Jag antar det.
Okej.
Okay. Det var nog inget speciellt innan det.
Gud vad sjukt.
Men sen när man pratar om en tradition som faktiskt är en tradition så kan man prata om till exempel julskinkan.
Mm.
Vi har just precis läst om medeltiden och vikingatiden. Och i de här gamla asatroshögtiderna så hade man fläskkött som det var liksom den största festmåltiden.
Mm.
Och skinkan är väl typ den bästa biten på grisen.
Ja, just det.
Så, man
sparar den till liksom ett supersånt tillfälle.
Ja, det är verkligen en, och det är faktiskt en grej som inte är påhittad.
Ja, men alltså, det känns som att de här verkliga traditionerna lever ju supernära den, alltså de förnödenheter och de villkor som fanns under den tiden liksom.
Mm.
Liksom som, alltså en sån sak som man kan nästan kan gissa på förhand är en riktig klassiker, är ju typ grötfrukost. För att vi har haft liksom den typen av spannmål och den typen av föda tillgänglig. Och gröt är så enkelt så att det liksom är nästan osannolikt att det inte skulle varit en liksom ett stående inslag under alla tidsperioder när det är liksom vad det är som bjöds.
Mm. Där är ju historieätarna ett väldigt bra exempel.
Mm.
Jag vet inte hur många olika sorters gröt de äter.
Mm.
Ja.
Och likadant sån här, den här klassiska halmkärven.
Mm.
Som man binder ihop och sen så får ställa utanför utomhus på julen liksom så här. Så man ser ofta på så här vykort och sitter någon domherre på en sån hökärve.
Precis.
Och det känns också så här, hade man en bondgård då ska det ju kärvas ihop på något sätt.
Mm.
Och det kanske var under den tiden.
Mm.
Och det, alltså det kanske av naturen fanns tillgängligt. Likadant typ så här stearinljus.
Mm.
Tände det på julen. Alltså det var skitmörkt, man hade ingen el.
Nej.
Och ljus brinner länge.
Mm.
Why not? Alltså sådana grejer känns ju så rimliga.
Mm.
Men en sån sak som julgran känns inte rimlig.
Nej.
Att man i den här bondesamhället där man släpar och sliter med ved och liksom med skörd och allt möjligt hela dagarna. Och så ska man lägga extra tid med att hitta en fin gran som man också ska hugga ner och sen släpa hem.
Och ta in i huset.
Ja, och ställa i en sån vätskad sån fot.
Mm.
Och sen, vad ska man hitta de här kulorna? Hur tillverkar man dem? Har man köpt, fanns liksom Ö och B på så här 1700-talet?
Nej.
I don't think so.
Nej, precis. Nej, en sån tradition som känns väldigt... som känns väldigt konstigt att påhitta, det är ju Kalle Anka.
Ja.
Det är ju så konstigt.
Det är så konstigt. Och jag har ju, min pappa har ju lärt mig detta. Det är en sak som han verkligen lärt mig. Att Kalle Anka kom på julafton till Sverige 1959.
Mm.
Men gjordes i USA 1958 som en sån Christmas special.
Mm.
För det är ju jultema på grejerna.
Ja, det är ju det.
Så den är ju tänkt som en sån julspecial. Och så sändes den i Sverige och blev liksom det här. Det är som saffran liksom. Det är så sällsynt att få se en hel timme tecknat i tv.
Mm.
Och barnen fick ju liksom sitt heroin. Och det släppte man liksom inte i första taget sen.
Nej.
Så man kan tänka sig att det liksom blev återkommande.
Mm.
Men att det blev som det blev sen.
Ja,
att vi nu, SVT... 60 år senare, sitter och har såna påvemässiga kardinals liksom möten för att få fram de perfekta exemplaren av svensk mysighet för att kunna presentera den här skitgamla sönderklippta filmen som ingen vill se.
Mm.
Det är ju så sjukt att vi är så uppe i den psykosen.
Mm. Den är ju väldigt, man känner ju väldigt mycket kring det.
Mm.
Det är väldigt, man längtar ju ändå tills, jag gör det i alla fall, tills man hör vignetten och alla de olika delarna. Jag längtar ändå till det och jag har så mycket känslor kopplat till det.
Mm.
Men det här tycker jag ändå är ett väldigt bra exempel på en invented tradition. Eftersom att det är ändå SVT som har sett till att det blir så här. Och SVT är statligt. Ja, det är en väldigt sån tydlig grej att det här är någonting som de har ändå liksom sett till att det har blivit en tradition. Och jag har hittat på allt det här med julvärdarna och... Att man liksom har hållit det som en tradition.
Mm.
Så det...
Ja, man kan tänka sig det. Men du tror inte också att det är lite... Man kanske hade en tanke om att man skulle göra sig av med Kalle Ankas jul efter så här 20 år.
Mm.
När det liksom run its course.
Mm.
Men att liksom det hade sånt fäste. Så att det liksom varit omöjligt att motivera det för svenska folket typ.
Ja, men jag tänker att det tog nog ett tag innan det fick det där fästet. Kanske tog typ 20 år innan de fick det där festet. Egentligen.
Ja.
Så att på något vis har de ju matat svenska folket med det här tills det har satt sig fast.
Mm.
Och nu sitter det så fast.
Ja, men på något sätt så kan jag hålla med. För jag tänker typ en sån sak som Melodifestivalen.
Mm.
Var ju ganska så här obskyrt i början.
Mm.
Gick ju på vår enda tv-kanal liksom. Men det var ju inte världens grej. Sen vann vi med ABBA.
Mm.
Blev världens uppståndelse. Vi älskar Mello. Mello, Mello, Mello.
Mm.
Sen var det några år där det liksom tappade tittare. Ganska mycket.
Mm.
Under liksom 90-talet och sådär. Och sen har man lyckats på något sätt rebranda det. Och göra det till en sån här folklig institution igen.
Mm.
Inte bara ett tv-program utan det är liksom en hel folkfest.
Mm.
Där alla ska få vara inkluderade. Och det ska vara hela det här. Det här liksom totala kaoset. Där alla ska bli indragna. Och tycka till. Och veta om att det finns. På ett sätt som känns ju väldigt omotiverat för ett statligt bolag egentligen.
Mm.
Men där kan man ju snacka om invented tradition.
Mm.
Att det började ju bra. Tappa lite fart. Och då kan man tänka sig att nu kanske man hade kunnat få sig ut det. Eller göra någonting mindre av det. Alltså sluta lägga alla våra pengar på detta.
Mm.
Men istället tänker man, nej fan heller. Det finns, så mycket, det finns så mycket att förlora om vi blir av med detta.
Ja,
precis. Så nu gör vi mer och mer.
Ja. Jo, men det är väl det att SVT, att staten behöver nog ändå tänka lite grann på hur man kan hålla kvar den här känslan av sammanhållning i staten. Och det är klart att sådana här grejer blir väldigt tydliga, alltså att skapa sådana medietraditioner.
Mm.
Så ja, och det tycker jag man kan se idag hur, för idag så är ju Sverige mycket mer uppblandat och väldigt mycket mer mångkulturellt.
Ja.
Att vi kan liksom inte säga längre att det är det här som är svenskt, det är bara det här som är svenskt. Att det har verkligen uppluckrats och blandats ut och fått en mycket bredare liksom mening.
Mm.
Och det är inte lika självklart att ja, men det är det här vi ska samlas kring. Och jag tycker att SVT, att det, om man kollar på de program som SVT sänder, tycker jag att man ser det där. Att de är liksom, de följer med, de försöker ha bra representation. Det tycker jag, jag är väl ingen expert på det, men det känns ändå som att de försöker att få in representation av olika ämnen, av olika personer med olika bakgrund. Och göra program som är väldigt som har en stor mångfald ändå.
Jag skulle säga att det i princip är det SVT känner att de är till för.
Mm.
Till större del än att göra underhållande tv.
Mm.
Och det märks ju supertydligt när man kollar på liksom deras programtablå sammantaget, så fattar man ju att det finns ju ett program för varje minoritet. Det finns ett program, det finns flera program kanske. Med liksom tydliga vinklar som tar upp ämnen som är heta och som är liksom angelägna.
Mm.
Och varje gång det finns ett program där det finns tydliga roller, programledare, kanske någon expert och sådär, så är det, har man tänkt igenom det 3-4 varv för att hitta liksom rätt person eller rätt annorlunda person
rätt
plats.
Ah.
Det finns en tydlig liksom, det finns ett tydligt så här overall tänk vad man vill liksom signalera att saker och ting kan se ut typ.
Mm.
Och det är ju också så här supersvenskt att vi tar i från tårna på statlig nivå för att liksom sätta ramarna för vad vi värderar som det vi vill ha typ.
Ja.
Och det är ju asbra.
Mm, jag tänker att det är bra.
Det vore ju löjligt och liksom i den världen vi lever nu där man liksom får igenom de här stora samhälleliga förändringarna sitta och klaga på att det inte blev si eller så. För hade det blivit på ett annat sätt så hade man klagat på att det inte var som det är nu. Liksom, det är lite för bra för att vara sant kan jag känna.
Mm.
Att hur kunde vi få liksom ett statligt tv-bolag att vara så medvetna om just de här grejerna. Liksom så här, alltid stå på de så här mindre privilegierade sida och försöka ändå göra kvalitets-tv. Mm. Sen kanske det inte slår rätt hela tiden. Men man kanske att man går liksom i fällan ibland och tänker bara på att nu måste vi ha ett program som täcker upp de här resterande målgrupperna. Och då får man ett program som typ 30 plus som är helt otittbart.
Mm.
Men ofta blir det ju ganska bra. De har ju duktiga filmmakare, duktiga regissörer och allt det där. Så att det liksom blir bra program som är liksom står för någonting fint.
Ja, och på något vis tror jag att de måste göra det. Därför att Sverige ser annorlunda ut idag. Och vi behöver anpassa oss efter det. Vi kan inte fortsätta på Sverigedemokraternas spår.
Mm.
Det är liksom inte möjligt längre. Och därför så behöver... Jag tror att man behöver förändra den här bilden av Sverige. Och få en annan typ av nationalism som baseras på någonting annat än midsommar.
Mm.
Så... Jag tror att de gör ett bra och ett väldigt viktigt jobb.
Mm.
För länge sedan.
Mm. Ja, men det är lagom så här ospecifikt årtionde.
Ja, precis. För länge sedan så på julaftons morgon så hörde man en knackning eller en klappning. Därför är det julklapp.
Mm.
På sin dörr eller på sitt fönster. Och sen efter det så kastades det in ett väl inlindat paket.
Okay.
Och de här paketen var som någon form av skämtgåva. Och det kunde bestå av antingen till exempel ett vedträ eller en halmfigur.
Och halmfigur?
Ja.
Alltså vedträ kan jag fatta, för det tar inget jobb att slå in ett vedträ. Men att bygga en halmfigur
som ett skämt. Jag tror man binder dem. Det är nog ganska enkelt.
Okej, okay, ja.
Mm. Och med den här då presenten så fanns det ofta en lapp med ett rim eller en vers. Det är därifrån våra julklappsrim kommer. Och de här rimmen kunde vara ganska grova. Så det var ganska viktigt att inte bli påkommen då man kastade in klappen, så man fick springa fort därifrån.
Men det är inte bara att man har missuppfattat det här, att det egentligen var en sån sten med ett brev runt som man kastar in genom fönstret där det står att om du inte skickar 500 000 kronor till mig så ska jag mörda dig, din jävel.
Det kanske
det var inte alls julklapp, det var mer sånt hot, klassisk sån serietidningshot sten.
Jag vet inte, det kanske började där.
Ja.
Det har även funnits en julbock som har delat ut julklapparna, men han har inte funnits omkring så mycket sen slutet av 1800-talet.
Mm.
Så det var då jultomten kom.
Då säger jag bara till renarna att ni har en lucka här. Det finns klövdjursplatser att fylla.
Ja. Mm. Så det var julklappens historia.
Mm.
Det kan man väl säga. Det är väl en developed tradition, kan man väl säga. Den är ganska... Det är väl en liten försvenskning. Det är gamla svenska saker som har blandats med... Mm. Typ amerikanska saker.
Ja, alltså julklapp är ju ett sånt superkonstigt ord. Alltså egentligen är det bara ordet som har överlevt. Mm. Idag är det ju samma sak som Christmas gift.
Ja, och rimmen är ju på väg ut nu också egentligen.
Ja.
Mm.
Jo, precis.
Mm.
Hade du velat ha en julklapp istället för? Som vi hade idag. Någon slänger in ett vedträd där det står. Hej Sofia, den här kan du hitta. Jag tycker att du är en jävla... Mm-hmm. Ja. Eller vad det nu kan vara.
Ja.
Sånt.
Ja.
Alltså, när jag tänker efter, alltså att ge skämtgåvor, så här, då är egentligen de här alla modernaste med sådana här julklappsspel ganska mycket närmare den originella traditionen. Mm. Att man får något inslaget skit bara.
Ja,
typ. Alltså, jag vet inte vad det kan vara. Tvättmedel eller toapapper.
Mm.
Så här, skämtgåvor nästan.
Ja, precis.
Ja.
Jag gav min pappa en lök i julklapp en gång.
Åh, oh, fint.
Uh-huh.
Det måste han gillat. Jag gav min morfar ett par prickiga kalsonger. Som hade prickat själv med spritpenna. Det var en dålig present. Det var en dålig present.
Mm.
Så det kanske vi skulle ha som poll imorgon.
Mm.
Ja, vi får formulera på något roligt sätt.
Ja, det får vi göra.
Se vad folk skulle vilja ha för något.
Ja, nu ska vi dricka upp teet och äta lite mer choklad, tror jag.
Ja, och så ska vi ju klä den här berömda minijulgranen också.
Ja, det just lägger vi ut en bild på sen.
Fan, vi glömde ju dra hur det gick i omröstningen med.
Ja, just det. Men då gör vi det nu.
Lite snabbt? Det var ju på det här temat vi hade i början, det här med jul, eller med skolmat. Alltså, jag blandar ihop det nu. Med skolmaten och
huruvida
man tycker om det eller inte. Den här berömda fisksåsen med... Det är ju dill och sen är det ju sån här bostongurka i och crème fraîche eller någonting och citron och grejer. Den är så här lite syrlig och kall sås, en kall fisksås.
Mm.
Och frågan var ju hur våra lyssnare minns sitt förhållande med den här såsen. Om de tycker den var god eller om de tycker den var den var inte så god.
Ja. 70% säger att det är himlens ljuva nektar. Och 30% tycker att det är ett övergrepp mot smaklökar.
Okej, 70-30. Jag tycker det är ganska bra. Jag älskar den såsen också.
Ja, ja, jag älskar den också.
Vi har till och med gjort den hemma någon gång.
Ja, det har vi. Ja. Eller för sig, jag tror inte vi lyckades så bra.
Nej, men det var ju liksom, det var majonnäs och det var ju crème fraîche och dill och bostongurka. Vi tog sådana här smörgåsgurka och hackade i små bitar och blandade ner.
Ja.
Det blev inte riktigt rätt, men det var, det var svårt. Inte superlångt ifrån.
Nej, det var gott i alla
fall. Om ni har ett sånt perfekt recept på skol, kall fisksås från skolmatsalen.
Ja, som inte ger 50 portioner.
Ja, nej, precis. För vi vill inte ha den här liksom trågvarianten.
Vi vill inte ha originalversionen.
Nej, vi vill inte ha det originalreceptet heller med så här pulver från så här en fabrik som har lagts ner.
Jag tror att originalreceptet som skolan gör innehåller massor med filmjölk.
Okej.
Okay. Mm.
Mm. All right, det här var väl dagens avsnitt?
Ja.
Jag heter Daniel.
Och jag heter Sofia.
Du har lyssnat på kvälls fikast och vi hörs imorgon.
Mm.
Hej då!
Hej då!